Radha Krishna war story. Oh my goodness. Okay. Ny idé eller som har frodats ett tag. Jag kan flytta över mycket av min aktivitet, om inte all, till min story. Och så kan jag också göra så att jag kan bjuda in andra hängivna till att hjälpa till med bhakti yoga för oss nybörjare, som till exempel då där Arista kom in och började berätta om pujari jobb. Jag är inte, jag är ingen expert på det, för jag är mer en sankirtanare. Vi kanske pratar med, kommer att prata med sankirtanare också där. Okej. Okay. Pramanava, Kaushalya och så vidare. Men jag kan också då gå över till, eftersom vi gör upp reglerna här, as we go along. Så här är reglerna för Radha Krishna, för de här kanalen. Min story, vi kan ha återkommande om någon vill fortsätta berätta sin story i program efter program efter program, får gärna göra det. För att vi upptäckte det första vi kom in på här. Att, men det är lite svårt att få med allting igen. Så mycket man orkar prata och man är, eller så länge batteriet är slut. Och, så varför inte göra om igen? Och dessutom när man börjar berätta så är det, efter ett tag så kommer man på, oh, det där vill jag också ta upp. Då kan man ju göra det. Så det är det jag nu ska göra. Fortsätta mitt. Inte för att jag vill och det här, det är intressant att tycka med det här lilla, den här podcasten. Att den kan låta berätta min story. Inte för att framhäva mig själv, men för att dela med mig av sånt ur den storyn som jag tror andra kan vara intresserade av, så kan vara inspirerande och kanske också då, ja, helt enkelt låta er känna mig. Om ni vill göra er story, mig känna er, och vi känner varandra, då kan man ju säga, den här gillar jag. Han kanske jag blir kompis med. Så du kanske blir bra kompis med. Så börjar vi där. Och låt mig bara säga det där jag sitter här vid frukostbordet. May this so be, och hoppas att jag får att vi får träffas många av oss här. Och det är liksom det jag har tagit på mig som min tjänst att hjälpa till med. Så de som har anmält sig till att vilja vara med, stå på listan. Jag är bara en. Jag försöker att kunna komma igång och resa omkring. Försöker få in lite ekonomi till det, kanske lite resesällskap vore trevligt och så vidare. Men jag är edertjänare och det här tycker jag är så roligt så jag vill göra så gott jag kan. Som sagt, någon som vi hjälper till med. Nu. Vakt yoga för oss nybörjare. Får gärna vara med där. Ska det bli någonting av den här kanalen så är det ett samarbete. Och om du frågar mig så känns det för mig som att det är det här Krishna-gänget i Sverige behöver. Inte en stora, nya, svulstiga projekt. Som en gammal ledare drar ihop. I ett sista desperat försök att göra något stort för Prabhupada. Utan vi, inte bara sitta och vänta på en ledare eller döden. Utan för skötsingen, som vi säger i Västergötland. Låt oss sätta igång och göra lite bra grejer. Så. Om du som sitter där och lyssnar och tittar på det här känner dig som en hjälplös stackare. Vars hängivna tjänst mest består i att vara sjuk för Krishna, lida för Krishna, skulle arbeta ihjäl dig för Krishna. Välkommen till Sangitan 2+0, som jag kommer att prata om här någonstans. Men lite om mig själv just nu, och det är en bra stans att börja sin story. Sitter här maj 16, 2024. Jag kunde inte ens föreställa mig att jag skulle leva så här länge när jag var en liten knatte. Jag satt där i mitt pojkrum. Jag väl trodde att 2024, då har vi väl motorvägar till Mars. Jag minns en science fiction bok jag läste med ett omslag. Jag låg där i mitt rum. Hela jorden inkapslad i ett plåthölje. Öppningar för rymdskepp in och ut, och där inne en perfekt biosfär skapad av människan. Skapas en krona. Åh, det var vackert. Vetenskap, teknik. Så var det inte så vackert längre. Man tänkte närmare när det faktiskt började ske. Plåtinkapslingen i alla fall. När vi lever här i våra glass and steel skyscrapers. Ah, i alla fall. Om jag ska beskriva mig själv. En fri bakta. Skulle nog vara det som jag trivs bäst med just nu i alla fall. Jag står på egna ben. Men inte för att de benen är starka. I och för sig är de hyfsat starka för jag går rejäla promenader varje dag. Men därför att jag har lärt mig från Srila Prabhupada, från Gurudev, från mina andliga lärare och förebilder, att vad det går ut på allt det här och det som jag pratade om här i Bhakti Yoga för oss nybörjare, är att helt enkelt ta skydd hos Krishna, Saranagati. Så det betyder inte att man, jag vet vi hade uttrycket för oh, he is independent. Ofta engelska, så var vi tvungna att översätta det till svenska på något sätt, oberoende, jag vet inte. Men i alla fall, det är bra om man är oberoende, han klarar sig själv. No, you are independent, you are too independent minded. Och jag minns faktiskt när, för att bli lite personliga igen, som jag var, nämnde till Vega var när vi satt och pratade i den här bhakti-terapi avsnittet ur Bhakti Yoga för oss nybörjare. När han en gång skällde ut mig efter noter för att jag hade råkat hänga in Gorons kläder i hans rum på morgonen utan att först känna efter att den som strök dem hade strukit dem ordentligt torra, vilket de inte var. Så blev en kallad till tempelföreståndaren, utskälld så att det, jag vågar påstå att det skapade trauma i mig, och det var det vi pratade om, tog upp lite där, det är klart med det nu, men det liksom gick djupt att, och kommer jag ihåg nu, just av den anledningen att jag också blev utskälld, för inte bara för att inte ha kollat om kläderna var riktigt torra, men han passade på att ge mig just det här. You are just too independent minded and your project is your project that you have all your ideas, you think you are someone. That kind of stuff. Så jag fick det liksom rätt djupt där. Att och fick budskapet där under den tiden att surrender, att överlämna sig, att verkligen vara en riktig föredömlig lärjunge, innebär och innefattar att man ersätter sin egen intelligens med Gurons intelligens. Jag vet inte om det var, jag tror inte Vega han uttryckte det så, men det, jag fick det budskapet från andra håll, från Gurons bland annat. Och det där var väl en av de största prövningarna i mitt liv. Och jag vet att en del av mina gudfränder, bröder och systrar, i det läget, för jag var inte den enda som råkade ut för det, det här talades även på, öppet på Bhagavatam-lektionen och sådär, ersätt din intelligens med Gurons intelligens, och att de helt enkelt bara lämnade alltihop, tyckte det här var knäppt. Men jag vet, jag fortsatte och jag tänkte att du får överlämna mig då. Men hur överlämnade jag mig själv? Jo, jag överlämnade mitt liv till Gorni Thais Sankirtan mission. Som jag nämnde någon gång där, tror jag, i ett annat program här. Jag tror det var i Passau 83. Tyska farmen där. Pladask på golvet. Inför Goron och alla de gudbröder, gudsystrar och Radamadava och Nishinga. Det är Prahlad Nishinga. Jag ger mitt liv till Sankirtan-rörelsen. Och det var mitt liv har tillhört sedan dess. Det togs emot. Men ändå vågar jag kalla mig fri. Jo, därför att den här idén att ägas av en ledare i en organisation som till och med då har tillsatt den ledaren som min guru. Det var ju fallet. Vi hade ju på den tiden dess något val. Det fanns bara en guru. Du joinar i Sverige så ska du naturligtvis ha den gurun som är zonguru för Sverige. Så hela den storyn, den är avklarad också. Ja, för de som inte har avklarat den eller som känner, jag kanske vill veta mer vad som hände och hur det upplevdes av hängivna när man hade liksom då guru som var i den rollen, alltså som i stort sett ägde ens egen, hela ens egen existens, inklusive ens intelligens. Jag menar, det här var inte bara små lustiga teorier vi hade och lekte med, utan man skulle leva efter det här. Och det är därför det ska man säga. Jag menar, och sen plötsligt så är den perfekta guron som vi då tog de här enorma stegen av tro, tillit, att sätta, alltså det här, okej, jag ger upp mig själv helt. Men jag ger mig själv till den jag kan lita på 100%. Och plötsligt så puff, så är den personen borta. Inte borta, men bara en helt annan. Han är inte stor svami längre, utan gift och bor i en förort i Malmö. Och vi fortsatte ju att träffas som vänner. För han gifte sig med en gammal vän till mig. En gammal kvinnlig vän. Och så, men jag vet, alltså, så jag, för mig var det nästan blev lite normalare relation. Men för en del var det ju förödande, och kanske den storyn behöver berättas här så att den riktigt kommer ur allas undermedvetna eller skuggkällare. För att jag anser inte att det är någonting som behöver ligga där längre och gro. Vad som för mig då faktiskt hände var att jag blev fri. Jag klev ut där i världen, i svenska samhället, 98, våren 99 ska jag säga, för då, det var då jag först klev in på Arbetsförmedlingen, och 44 år gammal, sökte jobb, ingen utbildning. Ingen yrkeserfarenhet, och kvinnan i kontoret där, handläggaren, tittade i mina papper och tittade upp på mig och sa, du är för gammal för att få jobb. Så det var mitt steg ut i verkligheten, vet jag inte, men någon slags verklighet som vi behöver hantera, eller hur? Och friheten då, varav följde 15, 14, 15 väldigt händelserika och utmanande och lärorika år. Och här sitter jag idag. Och förr i alla fall, på den tiden, i alla fall på längre tillbaka 80-talet, då skulle man, om man var independent på det här sättet som jag är nu, ha betraktats, det fanns ett ord för oss då, fringy. Man har blivit en fringy. Vilket kom till lite senare efter att ordet innan dess hade varit blooped. Det betyder att man flyttade utanför templets väggar och naturligtvis då i första hand tempelförståndares sfär av inflytande och bestämmande. Med andra ord, man var inte användbar längre av organisationen där. Då betyder det, för det står ju i skriften att man hoppade ner i den materiella tillvarons ocean igen. Och då sa det bloop. Det var någon som skojade på något. Bara att han lektion någon gång, och sen blev det ett myntat ord. Han bloopade. När jag först mötte det ordet, vad är det? Vad betyder det? Men det tror jag verkar vara borta nu. Men sen blev man då fringy, så man var fortfarande okej. Okay. Liksom man var väl en hängiven kanske då fortfarande. När man blopade hade man i stort sett gett upp. Men det här med att vara en hängiven till Krishna. Men då var man där ute, långt ute i periferin. Den skumma gråzonen där ute. Demilitarized zone, kanske då mellan spiritual world, alltså det är ni i templet här, och världen av Maya där ute. Men skuggvärld. Så såg man det. Och nu lustigt nog som jag talade med Smita Krishna Swami och Arista igår om när vi gjorde deras program här. Nu är det ju så de flesta hängivna lever. Och lustigt nog och trevligt nog så är det då ungefär på det sättet som Prabhupada ville och sa till sina lärjungar, specifikt Vägavandas, jag skulle säga indirekt, även de andra svenskar hängivna som kom hit till Sverige, delade samma instruktion från Prabhupada, att ja, leva ute i samhället, klä som vanligt, se ut som vanliga medborgare, men var hängivna. Och så ha ett sällskap där ni stödjer och hjälper varandra. Ett Vaishnava-sällskap som är internationella sällskapet för Krishna-medvetande, den svenska avdelningen. Och det var så de ville göra det. Och sen kom någon amerikan in och gjorde inte så. En ung slyngel som inte följde sin gurus instruktioner. Ambitiös kille som, ja, det gick ju som det gick för honom. Men det är historia som de säger. Och nu sitter vi här och är egentligen, och det, som vi sa, the truth prevails. Jag menar, och det är väl det som är det fina i det hela, att det som inte funkar, det som är adharmiskt, det, i vårt fall det som, jag menar, Prabhupada var mer än en vanlig guru. Jag menar, han var ju, han användes ju av Krishna för att starta den här rörelsen. Det finns ju liksom ingen annan förklaring. Men att en liten man där från Indien skulle komma över tomhänt i princip och starta allting där på, och dra igång hela den här på, vad var det, 10-12 år någonting. Kom igen. Och det betyder att när han säger någonting så betyder det någonting. Men då var det någon som sa till mig, det finns så många Prabhupada said. Jag vet, det där uttrycket har använts. Det användes väldigt mycket på min, i min unga tid där. Jag vet, jag använde det en gång i någon diskussion där med. Det är faktiskt en av Prabhupadas första sannyasier. Vad heter han nu? I alla fall han som blev tjock. Han gifte sig sen. Och jag kom igång med att Swamis inspirerat argument, och han sa, och jag sa någonting Prabhupada said, och han sa, ja, ja, det finns så många Prabhupada said. Man kan använda dem hur som helst för att bevisa vad som helst i princip. Och jag då, du relativiserar Prabhupada. Vem bestämmer då vad vi ska följa och inte följa? Är det du som bestämmer det eller? Och men jag tror svaret är att Prabhupada kunde ge en instruktion till en viss grupp eller en viss individ av henne innan, som gällde den personen eller den gruppen specifikt. Så kunde han ge en helt annan. Han pratade med svamierna. Här satt han och pratade med par, gifta par. Ni kan flytta ut och leva i samhället. Så vänder han sig till svamierna och säger helt andra saker. Svamigt snack. Du kan inte ens titta på en kvinna och så vidare. Det är det som gäller för svamier. Ni ska vända er totalt bort från samhället. Men man ska analysera lite sociologiskt, om man säger. Så några av dem som var svamier då, jag menar, de var ju typ i 20-årsåldern en del, 30-årsåldern när de blev svamis. Och hade bara några år tidigare varit haschrökande, LSD-trippande hippier. Och en del hade varit gangsters, bokstavligen. bland annat flera av dem som nu satt i toppledande positioner, i stort sett över Prabhupada. Och som Moradit påpekade, till och med började tala så, att Prabhupada har gjort sitt. Nu är det vi, den här DBC-ledaren, som tar över. Så vi kan se historiskt där att att det var där ett fel smög sig in, därför att Prabhupada talade till sina familje par och gav dem instruktionen: ni ska leva ut i samhället, ni kan jobba där jättefint, jobba ledarskapet, intelligensen på universitetet, kom igen, Sverige, Nobelpriset, ett respektabelt universitetsland, jätteintelligent tänkt av Prabhupada. Och för att göra det, så klart att ni bättre kan fungera när ni lever ute i den akademiska världen och klär er som dem och ser ut som dem och så vidare. Och sen så kommer, det var väl inte Swami ändå, tror jag. Det var han inte. Den amerikanska unge ledaren. Som hade varit lite gangster tidigare, tror jag. Jag vet inte, vi ska inte prata illa om folk efter deras frånfälle, vad man säger. Men han ångrar ju sig sen, så vet jag förstått. Därför att han representerar mer en gruppdynamik, eller vad man ska kalla det, inte det positiva. En positiv bemärkelse direkt, men mest då representerade han och de ledarna unga nybörjare som tenderade att ta saker väldigt extremt fanatiskt. Men också naturligtvis som man är som färgat av ens egen. Sina begränsningar. I alla fall. Hur kom jag in på det? Jo, här sitter vi. Och vi kan ju glömma den historien. Och se bara att det var nybörjarfel som begick. Så nu sitter vi här inför där Prabhupada ville att vi skulle sitta. Och det var bra. Om jag ska sitta här och prata för mig själv och bli riktigt personlig. Hur personlig jag ska väl bli här egentligen? Tänk dig själv om du skulle sätta dig här. Och berätta öppet allt som sker i dig och i ditt liv just nu. Hur du känner dig just nu. Din längtan och dina rädslor. Hur du skulle vilja att ditt liv är just nu. Och är det det egentligen? Varför inte? Om den där kärleken med första ögonkastet. Om alla tankar där kring, ja, som inte intresserad tillbaka. Funderingarna i livet här kring. Oj, det är inte bara en filosofi. Åldrandet kommer här. Jag ser nu mina äldre vänner som gradvis ansätts av kroppsliga krämpor. Åldrade som kryper på, det går bara fortare och fortare. Och man ser döden i ögonen på en del av dem redan. Men så ser jag Prabhupada. Som började sitt livs mission i princip. Han var ett år äldre än vad jag är nu. Och då han började leva. Oj, alltså. Ta en båt över till Amerika. Ensam, knappt några pengar. Vilket äventyr han gav sig ut på. Usch. Och här står jag själv och flera jämnåriga gudbröder med mig. Känner oss unga. Vitala. Till och med vid god libido. Och känner jag. Nu har jag gjort alla misstagen här. Och för min del har jag lärt mig det viktigaste. Det har varit lektionerna för mig de senaste 4 åren. Riktig by the school of hard knocks. Jag har lärt mig en sak, vågar jag påstå. Jag har lärt mig vad kärlek är. Och att bhakti handlar om kärlek. Och att relationer oss emellan också handlar om kärlek. Inte som ett filosofiskt koncept utan som någonting jag är tvungen att lära mig att leva själv. Vilket, usch. Och som jag sa om dagen, det kom från mitt inre en dag. Villkorslös kärlek är den finaste gåvan man kan få och ge. Och jag var hälsar på, brukar ibland åka förbi och hälsa på min gamla gudbroder och vän. Trivikram hette han en gång i tiden, så nu heter han Lal Gopal. Och har ett fint, häftigt ställe nere i Nyköping. Ni får säkert gärna komma och hälsa på honom, för att han är en vänlig själ. Som ärevördigen, alltså tydligen väldigt svårt att bli, blev erkänd och intagen i Shyamananda Pandits mat i Vrindavan. Vilket fall. Vi satt en dag i hans rum och han pratade lite i en paus på väg söderut, och jag minns honom sitta där och säga: jag förstår, han är gammal stockholmare, jag förstår det. Det är så enkelt. Det handlar bara om kärlek. Fattar du? Handlar bara om kärlek. Och ja, jag fattade. Och det kändes som att det var Krishna som pratade genom sin hängivne där till mig, för att det var den skola jag själv då var på väg in i. Som för mig, jag ska bli ännu mer sådär personlig, sen går jag inte längre. För det blir nervöst när man börjar med det här, alltså. Bestod i att jag efter att då mina barns moder förmodligen klokt nog bestämde sig för att vandra åt annat håll än mig. Jag då, som sig bör, hade tänkt att ja, äntligen fri. No more problems. Vanaprastha kijai. Och så någonstans då tanken där framme, och kanske om sannyas kijai. Men så hördes en liten röst där inne. Lät som mammas röst, för hon brukar låta sig. Men är du säker på att du inte ska ha det, en liten käresta på gamla dagar? Ja, vem skulle det vara då? Och sen var diskussionen igång, och sen plötsligt dök det upp någon. Och kanske det är hon som är skickad. Nej, var det inte. Ja, nej, nej. Det är bara elände. Blir jag nästan förälskad igen. Men du klarar dig undan. Ja, men, ja, men. Inga män. Känn frihetens fläktar. Se ålderdomens verklighet. Du är på väg mot döden, kom ihåg det. Inte ska du väl. Och sen puff, så visst, det är klart man inte ska tänka så dumt, så dyker upp en till där. Oj, kanske var den här då som den där rösten där inne syftade på. Nej. Och så har det hållit på så där. Men sen var det typ, verkar det som, tredje gången gilt. Men vad det nu betyder egentligen. Tredje misstaget innan man fattar att det är sanjas som väntar. Eller att skolan i villkorslös kärlek är genomgången och den här mannen äntligen är kvalificerad. Ja, för vad? Så det är sånt där som har hänt här, och då kom den här diskussionen upp som fler herrar i min ålder plötsligt tydligen tycker det är intressant och värd att ta sig upp. Som en av mina jämnåriga gudbröder nyligen tog upp genom att om man närmar sig 70 men känner sig som 40 eller 50 och får ihop det med en kvinna i den åldern, är detta en syndfull handling som man ska säga usch fi åt och stöta ut ur sin gemenskap, kasta ut från sin organisation eller vad det är? Eller är detta de vuxna individernas frihet, och kan det kanske rent av vara att om Krishna av vilken anledning den månde vara har valt att hjälpa några att hålla sig yngre lite längre, så kanske det är för ett visst ändamål, ett arbete som ska utföras. Då man samtidigt i beaktande av den materiella verkligheten också, men framför allt av bhakti-verkligheten där den drivande kraften och själva essensen är kärlek. I de olika rasas. Ja. Vi pratade här om dagen om lilla tankeexperimentet som är intressant, att om Prabhupads fru hade varit en Vaishnava som han, som inte hade sålt hans Bhagavatam för att köpa te, det var nog det som blev droppen, och det säger ju faktiskt en del om deras relation. Så hade han ju inte tagit sannyas. Han blev, som jag förstår det, ganska skuffad in i det av sina gudbröder. Men tänk om hon hade varit en Vaishnava med den förståelsen av vad han höll på med och den hängivenheten och tilliten till Krishna, till Goni Thais mission och Diamats mission, som Prabhupada hade hänt då. Hon hade självklart följt med honom, tagit hand om honom på båten. De hade gått där tillsammans. I Amerika och hjälps åt. Men visst, vilken man skulle välja gå där hjälplös på gatorna i New York med sin fru? Så det fanns säkert en mening med det också. Hon var kvar i Indien, tog hand om barnen, och så familjen var ändå omhändertagen. Och risken fick tas av Prabhupada. Och familjens försörjare, familjens skyddare, vilket han trots allt fortfarande hade sett till att fungera som. Han gjorde säkert någonting för att hans familj skulle vara omhändertagen. Så, och då ställer vi frågan där. Att om då på 26 Second Avenue, den här lilla storefronten där Prabhupada började, bodde i en liten lägenhet upp tvärs över gården, om man skulle bott där uppe med sin fru, sin käresta, och de skulle hjälpas åt med att laga och servera prasadam till de här unga amerikanerna. Två som städar efteråt istället för han själv och diskar. Så ställer jag frågan, tror ni att... Jag ställer den nu, att... Det skulle varit bättre eller sämre för Hare Krishna-rörelsen som då startades. Svaret jag fick då var, ja, men det skulle gå det också. Jag skulle nog säga att till och med att om idealet som hade varit där uppe skinande ovanför som det eftersträvansvärda i Hare Krishna-rörelsen hade varit det paret, Prabhupada och hans fru, snarare än alltså ett äkta par som tjänar varandra in i döden, älskar, stödjer, finns där hos varandra hela vägen ut. I nöd och lust. Eller en munk. Som är sann inte har någonting att göra med kvinnor. Och som min sann inte har någonting att göra med samhället där ute. Ja. Vi kan ju inte själva tänka lite. Och det var så, det är så jag har gått och gjort här nu ett tag. I vår fantasi bygga upp. Ja, vi såg hur det ena gick. Ja, förstås inte bara beroende på den. Det är idealet, men vi har i alla fall erfarenhet av det. Men hur skulle det andra bli? Tro. Så det är såna här saker jag sitter med här idag. Mycket tänker jag, vilken väg ska jag själv gå här framöver? Lonesome hero eller... Trogna paret. Ja. För mig en del har jag lämnat det upp till Shri Gandharika Giridhar att avgöra. Men där är jag idag och varför jag pratar om allt det här, det är ju för att jag lite utropar. De fria baktas. Det fria bakti gängets. Shh. sak och rättigheter och stolta existens. Vi finns här. Inte längre i utkanten någonstans i skuggorna, utan det här bland oss. Det händer. Mer och mer. Och de som säger att det bara kan hända inom deras rike. Ja, de kanske en dag också kommer och vill vara med oss här. I sällskapet för Krishna-medvetande. Vilket i och för sig är ett bra namn på om vi... Det finns ju behov. Av ett svenskt sådant sällskap för Krishna-medvetande. Det existerar i internationella sällskapet för... ISKCON Sverige, International Society for Krishna Consciousness Sverige, har eget organisationsnummer, finns, sitter där på Anvik någonstans, förvaltat av Janeshwara tror jag, men som ingen använder till någonting. Och där vi skulle kunna be om att alla får bli medlemmar. Och jag frågade honom om det, men fick inte riktigt något klart svar. Så ni får gärna fråga själva annars. Så... Ja. Behöver man ens ha ett sånt där, en organisation. Men om man vill stödja projekt då, i Sverige. Som till exempel hjälpas åt att ta hand om nya Radha Kund och Shri Gandharvika Giri där. Då behöver man ju ha en ideell förening eller en stiftelse eller vad helst som kan upprätta tillit hos oss och garantera en öppen och ordentlig administration, ekonomi och så vidare. Och så vidare. Så vi är ju några stycken nu som håller på att skissa på lösningar för det här. Och allt detta händer nu alltså här i vårt sällskap för Krishna-medvetande här i Sverige. Jag kunde ju lika gärna när jag ändå är igång då för att få fart på det, om det nu går att få fart på, eller om det är mening att det ska få fart på någonting, göra ett offentligt upprop. Det är alltså en officiell, vad ska vi säga, kommunikation till ordföranden eller sekreteraren för ISKCON Sverige, organisationen ISKCON Sverige, vi kan sätta in organisationsnumret här, att vi, det svenska bhakti-communityt, församlade hängivna i Sverige, kanske vi kan säga representerade här i Facebookgruppen Vaishnavas in Sweden. Och har vi 450 medlemmar eller så. Vi uttrycker en generell önskan om att få bli medlemmar i ISKCON Sverige. För att vi kan börja samarbeta. Som en riktig ideell förening för att till exempel stödja Nya Radha Kund och Shishi Gandharika Girdhar. Och om detta inte godkänns, ISKCON Sverige enligt beslut redovisat i något av deras styrelse eller föreningsprotokoll, och våra ansökningar om medlemskap inte godtages, så utropas härmed, eller kallas medlemmarna härmed, eller de potentiella medlemmarna, alltså medlemmarna av Vaishnava församlingen i Sverige, fria själar som må eller icke redan vara medlemmar i någon lokal församling av något Vaishnava-samfund. Att, ja, vi i så fall samlar till ett konstitutionerande årsmöte av vad jag här förslagsvis utropar med namnet Sällskapet för Krishna medvetande. Har ni bättre namn så är det bara att föreslå. Jag bara säger det, att jag vill någon sätta igång och grunda det här direkt, så gärna. Men då ska detta grundande ske enligt svensk föreningslag. Och jag anser i alla fall att föreningen då i sin konstitution ska bygga den på den konstitution, det som Prabhupada skriver, de sju punkterna för ISKCON. Vara öppen för alla i Sverige som betraktar sig som bhaktas, bhakti yogis. I första hand enligt min mening icke begränsat till de från Gaudiya-traditionen, vilket ju vi som startar allt det här, de flesta av oss befinner oss i. Någonting åt det hållet, och det ska utlysas helt enligt svensk föreningspraxis och lag. årsmöten där alla medlemmar bjuds in och har varsin lika tungt vägande röst. Och där väljer styrelsen för nästkommande år, som har sina förpliktelser att förvalta föreningens administration, ekonomi och så vidare, och att utföra sina uppdrag enligt medlemmarnas önskan och beslut under årsmötet. Så ja, det finns ju så många olika sätt man kan göra saker och ting på. Vi är några stycken som håller på att diskutera det här, och det här är ett av dem. Har ni bättre förslag, så gärna. Men för min del handlar det om de här två sakerna. Att vi kan hjälpa varandra. Först och främst genom att bli vänner på riktigt. Och sluta spela underliga spel och försöka att vara som indierna var under medeltiden eller 1800-talet. Också då började påverka av engelsmän, viktorianska och allt det här. Men också att uppmuntra och sätta i centrum just den vänskapen baserad på kärlek i olika raser, som jag sa, och samarbete helt enkelt, vilket en ideell förening just är till för. Hjälpa varandra, samarbeta kring projekt som vi själva startar och vill driva. Och som vi själva bestämmer när och hur och vilken skala vi vill göra det. Om alls. Eller som sagt, helt enkelt bara finnas här. Ha kontakt. Hjälpa varandra så gott vi kan. Bli vänner så gott vi kan. Förstå varandra så gott vi kan. Och det är precis vad den här Radio Krishna och den här specifikt podcasten är till för. Så ja, det är väl här jag är idag. Vi kan inte alla bara vara bästa vänner och umgås hela tiden, utan det blir ju att man umgås med dem man känner sig närmast med. Själv är jag lite en sån här social introvert, kan man säga. Du blir på något sätt uppvaktad eller kontaktad av mig för när jag hoppar om sådan vänskap, så betyder det någonting, om det nu betyder någonting för dig. Men och vice versa. Sen den som gillar mig eller inte, eller som vill ha någonting att göra med mig eller inte, bestämmer ju det själv. Och det är det jag menar just med det här med att vi faktiskt är fria själar. En del föredrar lätt bekantskap och en del den intimaste vänskap. Och vad vi då egentligen kommit in på en del i våra program här hittills, handlar ju mycket om det att sådana, alltså på riktigt kärleksfulla relationer, inte sådana som på något sätt har det här exploaterandet i sig där, eller what's in it for me, jag vet allt det här, är vad vi först och främst ska stödja och hjälpa varandra till. Våra sociala regler och alla de här sociala koderna och moraliska reglerna som gäller i samhället. Vad är rätt att göra? Vad får man göra? Får man inte göra? I vissa länder är det helt okej att ha flera hustrur och förmodligen även flera makar. Allt skiljer sig olika från kultur till kultur, och i andra kulturer så åker man, kan man åka i fängelse för det eller någonting och så vidare. Det är ganska relativt, den typen av moral. Jag ska väl säga när, för att inte fastna i relativism där, så är det så viktigt att förstå det som faktiskt både Prabhupada, Chaitanya och så vidare, och Krishna själv framhäver, att det finns det som är viktigare än det här dharma, organisatoriska former och modeller och strukturer och, som sen ska genomdrivas av moraltanter och farbröder och vet allt det här som man hittar från den kristna och jag tror judiska och jag vet inte hur det är, men islamska traditionerna, hinduiska också i sig, som väl ganska påverkar av den kristna. Med andra ord, den här institutionens krav. Utan att först och främst vörda och stödja och hylla det här viktigaste. Bhakti, kärleken till Gud och Guds alla delar. Alla oss, alla vi som lever. Det är så enkelt. Med andra ord, vi som Vaishnava, som bhakti-utövare här i gudshängivna här i Sverige, som vi nu talar om. kan på det sättet respektera och älska varandra och tycka om varandra. Förstå och stödja varandra och bli vänner på riktigt. Genom att ha den respekten för varandra. Inte att, åh, nu följer han inte den varnan rätt eller den arsaman rätt eller den och den, de och de reglerna och principerna. Prabhupada framhäver, vågar jag säga, att den regel och princip som innehåller alla andra regler och principer är att alltid minnas Krishna, aldrig glömma Krishna. Och det här är de två första i Saranagati. Och därför vi kom till en högtidlig, kanske inte avslutning, men åtminstone av första fasen av Bhakti Yoga för oss nybörjare. I episod 19, att överlämna sig till Krishna. Och ja, med det så avslutar jag också detta. Program. Hare Krishna.